Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Varmt välkommen till avsnitt 164 i Karriärpodden. En podd med kvinnliga ledare och förebilder. Men som nu, för allra första gången, ska gästas av en man. Det är Urban Björn som är först ut i en serie av män som jag emellanåt kommer att träffa här i Karriärpodden. För vad är poängen med att diskutera jämställdhet och inkludering om vi faktiskt inte inkluderar? Urban har en lång karriär inom Swedbank som chef och ledare på affärssidan innan han för 5 år sedan gick över till att arbeta inom HR och blev ansvarig för jämställdhet, mångfald och inkludering. Det här var ett byte som gjorde det tydligt för honom hur ojämställt det faktiskt kan vara och hur privilegierad han är som man. I nuläget har han hunnit utbilda över 1000 chefer och mer än 50 ledningsgrupper. Och Urban har nu valt att som konsult satsa ännu mer på att sprida kunskap och lärdomar om det här viktiga ämnet. Bland annat genom samarbete med oss i Women for Leaders. Nu kommer vi i det här avsnittet få lära känna Urban och höra mer om vilka lärdomar han vill dela med sig av. Och hur man ska få män att förstå att de tjänar på jämställdhet jättemycket. Jag är också så stolt över att kunna presentera Karriärpodden och Women for Leaders samarbetspartner, nämligen Volkswagen Group Sverige. Tack för att ni gör det möjligt att sända Karriärpodden. Här kommer nu avsnitt 164 med min gäst Urban Björn. Jag heter Eva Ekedal. Urban Björn, välkommen till Karriärpodden.
Tack Eva.
Hur känns det?
Ja, det känns stort. Ja. Jag vet ju att du bara brukar ha kvinnor i den här fåtöljen.
Ja. Det är faktiskt ett helt unikt avsnitt som vi ska spela in nu. Det som känns väldigt roligt att du är, för det första att du är den första mannen, det är också att vi kommer och har redan börjat litet samarbete.
Ja.
Och att du dessutom håller precis på att byta karriär helt och hållet.
Ja, så spännande.
Vilken cliffhanger.
Ja.
Va? Ja, nej men anledningen till att du är här, det är ju att du också jobbar med och kommer ännu mer att jobba med de frågorna som ligger oss så varmt om hjärtat här i Karriärpodden och i Women for Leaders, nämligen jämställdhet.
Ja.
Mm. Och då måste vi börja någonstans med att berätta. Vad är det du har gjort ända tills nu?
Ja, alltså jag har ju en lång karriär inom finanssektorn. Och jag är ju ekonom från början och har jobbat med det hela mitt yrkesliv egentligen.
Mm.
Affärer, chef och ledare på olika positioner. Och det var mitt liv, kan man väl säga, väldigt 100% fram till för kanske 5 år sedan.
Mm.
då jag bestämde mig för att jag kanske faktiskt tycker att det är roligare att jobba med människor än med siffror. Även om det är väldigt roligt att göra affärer, så kände jag väl det att jag var intresserad av att utveckla, träna, utbilda människor i organisationen. Och det fick mig också att tänka att då kanske det är inom HR man ska jobba.
Mm. Så där bytte du spår alltså?
Ja, det gjorde jag. Väldigt så här. Jag fick möjlighet att liksom, utan någon så här personalvetare och beteendevetenskaplig utbildning faktiskt jobba med HR-frågor och vara HR-chef. Då. Och där kom jag väl då för första gången lite sent i livet till insikt om att det var inte lika möjligheter för alla.
Nej, men det här är ju intressant. Alltså, nu måste vi djupdyka i detta. Vad var det som? Var det någon händelse eller vad var det som hände med det här?
Nej, men jag kunde se då ur ett annat perspektiv hur jag framförallt såg att man inte då kanske tog tillvara på all den kompetensen som man borde göra. Och för min del var det i första hand när det gällde den stora mångfalden. Människor som var olika.
Mm.
Och annorlunda. Och hur man blev ganska lätt bortsorterad. Man kom inte med kanske i successionsplaner. Man hamnade inte i samma nivå när det gällde belöning. Och man hade inte samma möjligheter till karriärutveckling.
Nej, men hur kommer det här sig? Alltså, du hade jobbat på affärssidan då, både som chef och ledare. Och mycket med resultatfokus då.
Mm.
Vad var det som gjorde, om man börjar med den här HR-inriktningen då, vad var det som gjorde, tror du, att det gick upp det här ljuset, att det är det människor jag vill jobba med?
Ja, alltså jag vet exakt liksom tillfället för det här, för det var faktiskt, då var jag ansvarig för affärsutvecklingen inom företagssegmentet på Swedbank.
Mm.
Och vi hade en kundundersökning. Vi skickade ut och frågade företagskunder varför de, vad det var som fick dem att välja bank.
Mm.
Och då svarade över 80% att om det inte var utifrån produkt, erbjudande och pris, då skulle man kunna välja helt slumpmässigt.
Mm.
Och där gick väl liksom lite grann det upp för mig att då måste det ändå vara människorna som gör skillnaden.
Ah, som gör vilka man liksom
ja.
Väljer.
Ja. Och så hade jag jobbat ganska mycket med träning, utveckling av kundansvariga, rådgivare och så vidare. Och jag såg också att det var ju där man kunde göra skillnad.
Mm.
Så det var liksom första steget. Och när jag väl var inne i den här HR-rollen så kom jag också in i andra processer. Som löneprocess och prestationsbedömning och rekrytering och alla de här områdena. Där det inte är lika för alla. Och vilket var liksom lite så här. Jag hade inte den insikten. Nej. Och då blev jag också intresserad mig för ledarskapet. Eftersom jag tror att det är där det börjar.
Mm. Och det här var ju då efter x antal år själv i ledarrollen. Som du hade. Och då hade det liksom bara pumpat på med vanliga livet liksom. Eller vad tror du att det är anledningen till att du. För hur gammal var du när det här hände?
Jag var ju nästan drygt 45.
Ja.
Ja, ja.
Så det hade gått ganska lång tid ändå innan.
Ja,
oh ja. Jag klandrade inte, men ändå så är det ju fantastiskt att du vaknade upp då. Men att man, så att det var då det liksom blev ett faktum att så här är det.
Mm.
Mm. Vad tänkte du då?
Nej, jag tänkte att så här kan det inte vara. Alltså jag blev väldigt så här. Jag blev intresserad av det ur perspektivet att vi inte tog tillvara på all den här, liksom, alla de här möjligheterna och alla de här människorna som kanske faktiskt valde andra vägar också. Nu ska jag inte sitta och säga att just det företaget var dåligt på det, för att det var det inte alls. Jag tror att det här var liksom kanske ett väldigt bra företag i jämförelse med många andra. Men jag såg ändå att man inte hade insikten varför man behöver jobba mer med detta. Och jobba med sitt eget liksom, omedvetna. Och då blev jag väldigt intresserad av det där. Då.
Men jag tänker att vi ändå skulle vilja veta lite mer om varför just du, Urban. För du vet ju att den här podden handlar ju väldigt mycket om porträttet och personligheten bakom det man håller på med. Så då tänker jag att vi måste backa klockan lite och se vem Urban var från allra första början.
Ja. Ja, nej, men jag är ju... Jag har bott hela mitt liv i Göteborg, kan man säga, på västkusten, och jobbat på lite olika ställen eftersom jag alltid haft det som min bas. Jag har jobbat på samma företag väldigt många år.
Jaha, hur många år blev det?
28 blev det till slut.
Jesus!
Ja. Men haft väldigt många intressanta jobb. 18 olika jobb när jag räknar efter på 28 år. Så jag har ändå känt att jag har gjort olika saker.
Du har bytt jobb 18 gånger,
ja.
Liksom.
Ja. Mm. inte så stora skiften kanske som jag gjorde när jag bytte till HR-området.
Mm.
Nej, men privat har jag också... jag har 4 söner och en hankatt, brukar jag säga, för att lägga till det. Och så har jag en fru också. Då, så jag brukar säga att det är åtminstone jämställt i ledningsgruppen. Men det har inte varit, jag har inte fått någon liksom hjälp av kanske så många andra döttrar som påminner om att du kanske skulle börja bli lite mer insiktsfull pappa. Utan
nej,
den,
det är ju det, en klassiker, ja, annars. Ja.
Mm. Nej, nej, så den hjälpen har jag inte fått på det sättet. Men jag tror ändå att det här uppvaknandet handlar om att jag fick träffa så många människor.
Som du inte liksom, hade träffat tidigare.
Ja, och jag fick liksom sätta mig in i den situationen. För det är klart att jag har varit otroligt privilegierad. Som vit och man och liksom, ja, inte så annorlunda.
Det här privilegiet, vad står det för?
Alltså för mig så har jag nu återigen sent kommit till insikten att har man ett sånt privilegium, då har man lite ansvar att göra någonting av det. Och det är det jag har liksom försökt göra nu senaste åren och som jag vill göra ännu mer nu då.
Mm.
Att ta det där liksom privilegiet och göra någonting av det istället bara för att sitta och känna att det är skönt.
Vad gör man av det då?
Nej, man försöker att vara en förebild på många sätt. Alltså som pappa och som man och som ungdomstränare i handboll för grabbar i tonåren så har man ett ganska stort ansvar att redan liksom, tidigt försöka påverka pojkar och män att bli lite bättre på att inkludera alla.
Mm. Så det handlar om inkluderande ledarskap som vi pratar så mycket om.
Ja, och som man kan börja med tidigt, tror jag.
Mm. Har du något exempel på det där med idrottens locker room talk som vi brukar? Vad kan man göra där? För jag har själv spelat fotboll och jag har fotbollsspelande son.
Mm.
Så jag har sett lite av det där själv. Vad kan man göra där för att det inte ska bli den här jargongen?
Det laget jag jobbar med, de har ju fått det här väldigt liksom, tydligt klart för sig att nej, men man säger inte könsord, man svär inte heller, man pratar inte på ett sätt som man kanske gör när pojkar kommer i ett sammanhang och det pratas illa om folk som är annorlunda generellt faktiskt.
Mm.
Jag har ju själv liksom varit i omklädningsrum hela min uppväxt.
Jag tänker det. Du har spelat... Vad är det du har spelat?
Ja, men jag har spelat fotboll och har en så här hyfsat medioker karriär tills min kanske största motgång i livet var när mitt korsband gick av. Alltså, det är inte mycket att komma med, men...
Okay.
Men jag har ju massvis med minnen från den där tiden där jag liksom idag kan reflektera över hur kunde mina liksom manliga förebilder bete sig som de gjorde, ärligt talat.
Mm. För det är ju så här, man ärver det på något sätt ju.
Ja. Och det kan jag tycka är lite så här, det är inte konstigt att det har blivit som det har blivit med män.
Nej, det faktiskt. Finns en förklaring där.
Ja.
Handlar det om belöning? Alltså, jag tänker på vilket beteende var det man... belönade.
Jag tror det snarare var så att man rädslan att säga något som inte var det som man skulle säga var större än önskan att vinna i det fallet.
Mm.
Rädslan att vara annorlunda var så stor och hålla sig till liksom maskulinitetsnormen var så stort.
Mm.
Och är fortfarande ganska stort, tror jag. Om det inte finns bra förebilder.
Exakt. Och hade du några bra förebilder när du var liten?
Ja, men det hade jag. Det tycker jag att jag hade. Mm. Sen är det klart att min pappa hittade inte dammsugarna förrän han var över 50 heller. Så att, liksom, det är klart, inte den typen. Det var ju som det var liksom, på den tiden. Men jag tyckte ändå att jag hade manliga förebilder i min familj som gjorde det liksom, som hade det jämställt på andra sätt. Att man respekterade varandra på ett annat sätt. Och sen har jag ju haft liksom, starka kvinnor i familjen också. Som har hjälpt.
Så. Och vilka starka kvinnor pratar vi om då? Måste vi prata om?
Ja, nej men jag hade ju en mormor som var fantastisk. Som var liksom en affärsdriven kvinna som styrde kanske lite väl mycket över hela släkten. Kunde jag tycka ibland så här i efterhand. Men hon var stark och hon var... Och hon jobbade hårt hela sitt liv. Hon jobbade tills hon var 86 år.
Oj!
Och drev egen firma.
Ah. Men okej, vi stannar där lite grann. Det är ju så intressant. Det vet du som har lyssnat på några avsnitt i alla fall i Karriärpodden. Mm. Att det är så mycket som händer med oss där när vi är små och växer upp. Som också betyder för... Det är det som präglar oss helt enkelt. Vad hittar du för nycklar när du forskar i det här? Vad är det som har betytt mest för dig ifrån din barndom?
Oj, vilken svår fråga. Jag tror att jag är ju så kallat ensam barn eftersom det är så långt mellan mig och min bror. Det är ju 9 år. Mm. Så att jag var väldigt duktig på att ta hand om mig själv, trivas med mig själv och tyckte också om att vara rätt mycket själv faktiskt.
Mm.
Sen så har man väl blivit social med tiden, men jag var väldigt så här, tänkte mycket, funderade mycket. Och hade också en väldigt stark drivkraft själv. Mm. Vilket jag tror kanske kom ifrån det att jag fick liksom... Jag fick göra så. Jag vet när jag bodde på landet på sommaren. Min mamma var förskollärare. Jag var ju där 10 veckor på landet och det var väldigt ensligt där. Det var inte så nära till nästa hus om man säger så. Och då sa liksom mamma till mig, men du får väl gå och leta efter några kompisar då.
Mm.
Då gick jag liksom en kilometer över på andra sidan viken och så knackade jag på och såg honom någon som var hemma. Jag var 10 år.
Mm.
Och lite sådana där saker kanske har liksom präglat mig att jag har fått liksom, ja, driva saker och ting själv lite grann.
För att det ska hända något.
För att det ska hända något, ja.
Mm. Och det kommer du få göra jättemycket nu, tänker jag, med eget företag. För, det, ja. För så är det ju verkligen då, ännu mera.
Ja.
Okej, vad är det mer för någonting då som du... forskat i, för det gör man väl när man har kommit någonstans i livet så börjar man ju fundera på hur kommer det sig att jag har blivit som jag har blivit.
Ja.
Och jag brukar ju lite elakt säga att killar kommer lite senare med den där funderingen än vad tjejer gör, men nu är ju du så mogen så du måste ha funderat, tänker jag.
Alltså det vill jag inte säga. Jag funderade sent på vad jag ville göra och såna här saker. Jag var nog en sån här som liksom jobba på. Jag liksom,
du gick in i follan och så körde
absolut,
du på.
Absolut, i många år. Sen hade jag väldigt roligt också i många jobb jag hade. Och jag var med och startade upp liksom Swedbanks verksamhet i Norge. Det var ju så också som att starta eget. Det var ju fantastiskt kul. Men jag måste säga att alla människor utvecklas ju under tiden.
Mm.
Och jag har kommit till väldigt bra insikter sent i livet.
Mm.
Tycker jag själv.
Ja, det tycker ju vi också då eftersom du sitter här nu. Men, nej, men jag tänker att man det finns ju tillfällen när man vaknar upp lite extra mycket kring just de här frågorna. När man ser sig själv i spegeln, brukar jag säga. Alltså,
ja.
Har det funnits sådana stunder i ditt liv?
Alltså det har funnits stunder då jag har känt mig obekväm i sammanhang och jag har inte riktigt vetat vad jag ska göra av det där. Jag har också ett antal situationer där jag än idag undrar varför jag inte sa ifrån.
Mm.
Varför jag inte ställde mig upp och sa att det där är inte okej. Nu gör jag det i alla sammanhang.
Mm.
Men när jag liksom
tittar... Vad är det som har gjort att det har blivit en förändring nu då, tror du?
Därför att när jag gjorde det första gången så kändes det så fantastiskt bra. Och alla de andra gångerna när jag inte har gjort det så har jag alltid gått och funderat över varför jag inte gjorde någonting då.
Mm.
Och det kan vara för att stå upp för alla typer av orättvisor. När någon säger någonting som är väldigt liksom... klantigt och väldigt så här tråkigt för andra att höra Och när man skämtar om saker och ting som jag tycker inte liksom egentligen är kul. Mm. Bara liksom förlegat. Men det är ju idag har det blivit mycket bättre. Och det känns så himla skönt också. Och det kan väl jag känna att här finns det ju mycket att göra för oss män.
Mm.
Att våga vara någon där som skiter i ärligt talat om det blir dålig stämning.
Ja, ah, precis. Nu är du ju inne på någonting väldigt intressant. För jag tror att det är mycket nycklar som ligger här till varför det ser ut som det gör.
Mm.
För det finns ju det beteende som vi vet är inte okej.
Okay,
men som vi kan sitta på sidan om. Och det är ju faktiskt både män och kvinnor. Så det är ju inte alls så att det bara är männen som ska. Men just i de här liksom, kulturfrågorna så... Så, och när MeToo hjälpte ju till det här diskussionen kom ju verkligen upp på bordet då. När det handlar om att sitta bredvid och se på är typ lika illa som att göra det.
Ja.
Och det är det här du pratar om nu.
Ja, och där tror jag att MeToo har ju varit en fantastisk, liksom, ett bra hjälpmedel att fortsätta att prata om de här frågorna.
Mm.
Och jag tror att jag har ju gjort ett sånt här arbete för ett företag där jag har jobbat mycket med det här att hur ska man alltså krama ur det bästa ur MeToo, det vill säga att försöka förstå att det handlar inte bara om att några män har tafsat på någon. Det handlar om härskarteknik, det handlar om uteslutande. Det handlar om att se ner på människor och inte inkludera. Och det handlar om så mycket mer.
Mm.
Och det kan jag tycka ibland att det är synd att inte alla har förstått.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Du har ju jobbat med många ledningsgrupper med att få dem att försöka vakna upp i vad är det jag kan göra för att bli en mer jämställd människa.
Jaha.
Eller tänka mer jämställdhet. Hur många ledningsgrupper är det du har jobbat med?
ja, över 50 som jag har jobbat med utifrån ett workshop-koncept.
Där... Kan du berätta lite om det? Hur går det till?
Jag jobbar ju helst med ledningsgrupper och chefer. För jag tror att det är där man måste börja. Återigen det här med att vara en förebild. Alltså när jag... Ibland brukar jag ha första rubriken att om du inte tar in jämställdhet, mångfald och inkludering i ditt ledarskap så kommer väldigt snart ingen vilja jobba med dig. Och det kan vara så här lite provocerande, men jag tror att det är så sant. För de människorna och ledarna och cheferna som inte tycker att detta är viktigt och inte vill förstå sig själva lite mer och bli en bättre ledare utifrån det, de kommer ha ett bäst före-datum som är rätt snart.
Mm. Så du börjar med att provocera lite kan man säga?
Ja, men jag tror man måste skaka om folk lite så att de förstår att det här är inte någonting som man bara ska liksom bocka av och nu har vi fått den här lilla lektionen och nu går vi vidare och så liksom, ja, gör vi viktigare saker. Mm. Utan man ska förstå att det här är inte för... Det är för mig själv som chef och ledare som jag ska bli bättre på det här. Det är inte för någon annan. Det är ungefär som vi brukar säga till mina killar i handbollsträning. Det är inte för mig du ska göra de här 10 armhävningarna. Det är ju för dig själv du ska göra dem.
Mm.
Och det är lite samma sak.
Mm. Att ta in det liksom.
Ja.
Mm. Hur går det då när du möter de här ibland manliga ledningsgrupperna?
Mm. Alltså man ska ju inte underskatta fördelen att vara man när man pratar om såna här frågor.
Det är därför vi har inlett det här samarbetet.
Mm. Och det kan jag tycka är samtidigt lite sorgligt att det är så.
Det tycker vi också.
Nu är det lite så och då har jag tänkt att då får väl jag använda mitt privilegium för att hjälpa andra.
Mm.
Jag kan ibland också känna att det måste vara en motvikt också. Jag gör ju helst workshops tillsammans med någon som är väldigt olik mig. För då blir det ännu bättre. Då når man alla.
Mm.
Men jag känner också att det finns framförallt en del män som kanske då lyssnar lite extra. När det är någon som ser ut som de har lite samma bakgrund som dem och kanske då inte förväntas prata om det här på det här sättet. Och då når man kanske lite lättare fram till dem. Det är min erfarenhet. Och det är klart att det som triggar mig otroligt det är ju att se när... Och det är ju oftast en man då som kommer in 9 på morgonen och går ut ifrån den här workshopen vid lunch och är en lite bättre människa.
Vad är det som... Är det mest effektfulla som du har sett? Alltså att det här ljuset går upp för?
Ja, det mest effektfulla det är ju när man själv får uttala sig i olika frågor och sätta sig in i situationer där man, som man brukar säga, går ut i gyttjan och klampar omkring lite och inser att det var kanske bara jag som tyckte så här. Det är ju otroligt effektfullt när man hamnar i en sån situation. Och målet med att jobba med ledningsgrupper det är ju att hela gruppen ska hjälpa till att föra hela gruppen vidare just med den här typen av, inte att man ska liksom utsätta någon utan att man själv ska komma på att jag kanske borde få lite mer insikt om mig själv och mina egna fördomar som det faktiskt oftast är. Mm. Och alla har vi ju fördomar. Det är ju ingen som kan... Jag har hört någon som sagt, jag känner en som har fördomar, men själv har jag inga. Så det, men det finns ju inga som inte har fördomar. Och jag har ju också fortfarande massvis med fördomar. Och jag har ju själv liksom klampat runt i gyttjan för inte så här jättelänge sedan. Mm. Så är det ju. Så det är ingenting man ska skämmas
för. Men är det någon story som du berättar där om dig själv när du vaknade upp?
Ja, alltså jag kan ju berätta om ett nyligen liksom klavertramp som jag återberättar nu eftersom det blev så bra berättelse.
Ja, då tar vi den.
Nej, men jag var i en ledningsgrupp i Estland tror jag det var. Och då hade jag, det ska man veta att i Estland till exempel då där är det ju väldigt ovanligt att män tar föräldraledigt. Jag tror att det bara är 3% av alla män som tar föräldraledigt. Mm. Så det är en annan situation än i Sverige. Och då var det några män i den ledningsgruppen som var lite nyfikna på det här med föräldraledighet och pappaledighet. Och så då frågade en man mig om jag hade varit föräldraledig.
Mm.
Och då sa jag, jag har ju 4 söner då, så har jag ju haft möjligheten att vara föräldraledig. Och jag sa då stolt, ja då, jag var pappaledig 6 månader med min yngste son, sa jag. Och då sa den kvinnan som dessutom var chef för den här ledningsgruppen, en svensk kvinna, då sa hon att jag var också ledig i 6 månader med min dotter. Var det bra eller dåligt? Och då kände jag att det var ju ett riktigt... Och jag är i och för sig väldigt glad att hon gjorde en grej utav det, för jag insåg ju då att varför skulle jag stå där och vara stolt över 6 månader när hon skämdes över sina 6 månader?
Ah.
Och hon bad faktiskt om ursäkt sen efteråt i ett mejl. Hon sa, jag kunde inte låta bli, sa hon. Därför att jag har fått så mycket kritik av alla möjliga personer runt omkring mig att jag bara var ledig i 6 månader.
Det är ju sant alltså.
Det är sant.
Otroligt att det är... Vi är fortfarande där liksom. Mm. Mm. Och jag kan förstå att det är ännu mer i Estland såklart. Ja. Men vi har ju inte kommit så långt egentligen. Okej, men om man också skulle fundera över situationer som du kan erinra dig nu. Jag tänker på det här som du var inne på med, vad ska man göra när man sitter bredvid och ser någonting? Har du någon knep där?
Alltså, jag måste också säga att det här är ju inte lätt. Man ska inte säga att, jag har ju också varit i många grupper där jag ställer den här frågan, ja men hur skulle ni agera om någon sa något sånt här på fikarasten? Så här, ja men det är klart vi skulle säga ifrån, jag skulle säga stopp direkt.
Mm.
Fast ärligt talat, när jag frågar hur många som har gjort det, så är det inte jättemånga som räcker upp handen och berättar om en situation där de har gjort det. Så det här är mycket svårare än man tror. Och det måste man ha respekt för, att det är inte bara liksom att gå in och skapa dålig stämning. Och bli kanske ifrågasatt också.
Nej, men det är ju etiska dilemman kan man ju säga. För att det finns ju, vi brukar göra lite sådana scenarion också. När man tänker sig att man sitter med företagets viktigaste kund som uttalar sig felaktigt på något sätt. Hur ska man göra då?
Ja, jag tänker så här också... Professor Dumbledore i Harry Potter, han har ju sagt något sånt där att det är svårt att gå emot sina fiender, men ännu svårare att gå emot sina vänner. Och det är ju lite grann det handlar om, tror jag, att det blir ytterligare ett steg när man ska på något sätt stå upp och vara den inom de som ändå känner en så här. Så det är jättesvårt, men jag vet att jag har aldrig varit med om att det är någon som har blivit ifrågasatt för att man sa ifrån.
Nej, precis.
Men däremot tvärtom är det ju väldigt många som undrar varför sa ingen någonting när det där hände.
Mm. Jag tänker en grej som man skulle kunna göra är ju att man uppmuntrar de som, alltså att man gör dem till hjältar, de som sitter bredvid och säger ifrån.
Ja.
Så då är det ju, för det är ju ett medberoende som man på något sätt måste bryta.
Ja.
Så det är ju, handlar om kultur där också då, förstås.
Och det försöker jag också göra, att återberätta historier om några sådana hjältar eller situationer där någon har stått upp och återberätta det. Och i ett företag, i en organisation, så är det ju otroligt liksom starka berättelser att berätta vidare. Och särskilt när någon person som faktiskt är en förebild gör det.
Mm.
Och att man också berättar det. För att ibland är vi så rädda för att berätta om sånt här också. Men det innebär inte att man behöver nämna namn och så. Men jag tycker att man ska återberätta situationer där någon i företaget har faktiskt gjort en sån här modig insats.
Mm.
För det får andra också att bli modiga.
Urban, vad ska vi göra för att vi ska få fler män och förstå att de har så mycket att vinna på det här?
Jag tror att man ska visa på alla fördelar för alla. Jag är ju också lite orolig för den här liksom, risken för polarisering i de här frågorna. Att det blir tjejerna mot killarna. Mm. Och där har vi ju varit lite, om man tittar bakåt i tiden. Och Det kommer aldrig att liksom gå tillräckligt snabbt om inte alla hjälps åt.
Mm.
Men då måste vi också få alla att förstå att det är bra för alla. Och det är kanske alla vi som jobbar med de här frågorna har varit lite liksom dåliga på att förklara för alla.
Mm.
Varför är det bra för alla? Och pratar vi jämställdhet så är det ju inte bara bra för kvinnor, det är bra för männen också. Det finns ju hur mycket som helst att vinna för oss män också.
Mm.
Så det är inte så att vi måste liksom kliva tillbaka och liksom få det sämre.
Nej, för det är ju många som jag har sett som kan uppfatta det som ett hot. Och nu är det bara prat om jämställdhet. Ja. Och nu ska vi bara prioritera kvinnorna och sådär. Och det är ju inte det handlar om. Och jag tycker Victoria Saxby, som också är en trevlig person som kommer att figurera i våra sammanhang. Hon och kompetent, hon pratar ju väldigt mycket om den nya mannen och vad den nya mannen har att vinna på. Att det handlar om allt från ett bättre sexliv till bättre relationer till bättre affärer. Och många saker som bara blir bättre för alla.
Och det behöver man bli bättre på att berätta om och också visa att det här är inte liksom farligt att engagera sig.
Mm.
För där kommer ju det där med liksom, genustrappan in och så här, och att det är mer riskabelt för män att liksom komma långt ner i trappan och prata jämställdhet. Det är ju väldigt långt ner i trappan. Då tar man ju enorma risker som man.
Ja, nu måste vi ju prata om dig då, det som hände där när du började jobba med det här.
Ja.
Och när du tog klivet över till HR för det första. Vad fick du för, vad sa folk i din omgivning?
Ja, alltså först var ju klivet över till HR som också är ganska liksom kvinnodominerat skrå, HR får man ändå säga.
Verkligen.
Och det klivet över där, det var ju väldigt liksom konstigt, tyckte många.
Tyckte de det?
Ja,
det var ju... Vad fick du höra?
Nej, men det var ju någon som undrade om jag hade gjort något dumt. Liksom, har du... Ja, så att... Och det var också så här, jag hade ju inte riktigt den bilden då av HR, utan jag hade ju... Jag hade en annan bild, men många har ju en bild som jag också tyckte var så här, den vill jag också förändra. Att det var, alltså det är ju inom HR man kan göra massvis med viktiga saker för ett företag. Det är en väldigt, väldigt bra plattform att jobba utifrån.
Mm.
Steget över sen då, att få ansvar för jämställdhet, mångfald och inkludering i en hel koncern med 14 000 anställda under ett år. Jag vet inte riktigt, men jag kan ju tänka mig att många undrade liksom, inte hur ska det där gå, men typ, vad gör han där?
Ja, och vad säger de nu?
Nej, men jag hoppas att jag har fått liksom fler att förstå att det här är en affärsfråga. Det är en fråga om överlevnad för chefer och ledare, och det är en fråga om hur vi ska bli bättre liksom, på arbetsmiljö, att se till så att alla trivs, att vi är ett attraktivt företag för unga personer, så att allt det där som är det som följer med också, att jag har kunnat liksom, visa lite grann, det tror jag.
Mm.
Men sen är det klart att när jag gick in i den här rollen, och jag kunde inte se så många män i andra storföretag som hade den här rollen, utan det var ju få, jag tror det var en jag hittade. Så frågade jag också, vet jag, en kvinna som då satt i våran koncernledning, om hon hade några råd, för jag vet att hon var väldigt, hon var duktig på att driva jämställdhetsfrågor och så vidare. Ja, sa hon, kom bara ihåg det, att det kan alltid finnas någon som kommer att tycka att, jaha, nu ska männen fixa det här också. Så det tänkte jag faktiskt på lite grann.
Mm. Vad bra att du tog de råden. För det är ju bra att vara liksom beredd på alla möjliga saker.
Mm.
Vet du, jag har ju en ny samarbetspartner till Karriärpodden som heter Volkswagen Group Sverige.
Mm.
Och de driver ju frågor om jämställdhet och ett inkluderande ledarskap på ett ganska offensivt sätt. Och de har skickat med en fråga som lyder så här. Vad är ett inkluderande ledarskap för dig? Vad tycker du är de viktigaste beståndsdelarna i det?
Jag tror att det man pratar mycket nu inom ledarskap och som är väldigt i fokus, det är ju ordet tillit. Jag tror det kommer komma mer och mer. Jag har läst om att det finns en ganska stor sån här meta-analys med 30 000 liksom, intervjuer runt hela världen. Om det här har man kommit fram till att tillit är det som är liksom det som behövs för att en träning för ledare ska kunna ge ett resultat för företaget. Finns det inte tillit så spelar ingen roll hur bra träningar och utbildningar det är. Och jag tror att när man tänker på tillit då, så tänker man, hur ska man kunna skapa tillit då? Jag tror att grundpelaren där är att man är en inkluderande ledare för att kunna få tillit.
Mm.
Och att vara inkluderande, det handlar ju om att man är duktig på att lyssna, att man kan se människor, att du inte gör någon skillnad, att du har en bra insikt i ditt eget ledarskap, i dig själv. Du är medveten om fällor du kan ramla i och du är också, också öppen för förändringar. Alltså allt det där är för mig inkluderande ledarskap. Och sen är det klart att jag tror att det är en fördel om man vill börja jobba med inkluderande ledarskap att börja med jämställdhet. För sen är det så mycket lättare att ta de andra sakerna också.
Mm. Kan du ge något exempel på när du har konkret antingen varit själv eller sett någon annan bevisa det här med ett inkluderande ledarskap?
Absolut. Jag tänker till exempel på när man sitter på möten.
Mm.
Hur man styr, hur man lägger upp ett möte, hur man får alla att känna sig trygga att säga vad man vill, ifrågasätta och såna här saker som man vill att ett möte ska innehålla, att alla är delaktiga. Och där har jag sett chefer och ledare som gör det där fantastiskt.
Mm.
Hur man lyssnar in, hur man är lyhörd, hur man inte liksom allt är lika viktigt, allas röst är lika viktig. Och det där kan säga att det är ju inte många som kanske har hela det där, men de som har det, de är ju min värld, framtidens ledare. De som har det här i sig, att de verkligen liksom får alla att känna sig trygga helt enkelt, för det är det handlar om. Det handlar ju mycket om arbetsmiljö det här också, inte minst i en situation vi är nu med stor liksom den psykiska liksom, sjukfrånvaro och allt sånt där som kommer in och som också hänger ihop med det här.
Vi ska också ge oss in på de här områdena som jag brukar prata om, nämligen toppar och dalar i livet.
Mm.
Du ska inte slippa det nämligen. Nej, men jag tänker vi måste lära känna dig. Vad är det som har varit dina absoluta höjdpunkter, börjar vi med?
Höjdpunkter?
Ja, vi börjar med det.
Ja, men alltså jag måste säga att jag är ju lyckligt lottad för första. Jag tycker att mitt liv är just nu fantastiskt. Jag har en frisk och stor familj som har bra självkänsla, vilket är också viktigt tycker jag, att man lyckas kunna liksom, åstadkomma det. Så mina toppar, om man säger, mina toppar i livet har väl varit lite så här, när jag har varit väldigt liksom så här. Har jag ett jobb som är väldigt roligt och väldigt engagerad och motiverad, då har jag en topp privat också, faktiskt.
Ja, det hänger ju ofta ihop det där.
Och det kanske är lite så här, jag vet inte om det är bra eller dåligt, men det har varit ofta så, faktiskt. Sen har jag blommat upp när jag har fått eget ansvar för olika saker och jag har fått driva saker. Och det kan väl också bara passa på att säga att det var också en sån här sak som jag upptäckte då, att när jag hade liksom jobbat i affären och jobbat med den typen av uppdrag då, så var det väldigt lätt att driva saker och ting. När jag sen jobbade inom HR så är det svårare att driva saker och ting.
Mm, på vilket sätt då?
Nej, men alltså jag upptäckte ju då att det var ju mindre intresse, mindre budget, mindre fokus på de här frågorna som anses då inom situationstecken vara lite mjuka. Och det förvånade mig lite grann också. Och jag hoppas verkligen att vi liksom är på väg åt det andra hållet nu. För att jag tror att de här frågorna blir viktigare och viktigare för företags överlevnad faktiskt. Men det var lite så här. Så det var väl möjligtvis en liten dal då när jag upptäckte att folk lyssnade inte lika mycket på mig längre. Alltså det jag ville göra blev ifrågasatt och det som hade varit så lätt förut blev så svårt nu.
Så när du inte kom med liksom siffrorna i ryggsäcken då?
Ja, lite
då,
så.
Mm. Och ändå ser det ju de som kanske bär siffrorna egentligen.
Så är det.
Mm. Men det är väl det som affärsdriven HR nu försöker mer och mer prata om.
Ja.
Ja, Urba, men vad har du nu haft för situationer som har varit tuffa i livet? För jag antar att det har funnits stunder som inte bara är rosenskimmer.
Ja, det har det ju varit. Nu skojar jag med det och sa att min största liksom, motgång var när mitt korsband gick av. Det var kanske inte någonting att komma med direkt. Men... Nej, men jag har ju haft en skilsmässa och jag har också haft en rejäl 40-årskris. Jag har också haft ett antal terapitimmar. Mm. Kanske helt normalt, men det är klart att det har varit jobbiga situationer på det sättet.
Mm.
Men väldigt lärorika. Man lär ju sig oerhört mycket av alla motgångar. Och jag har inte haft motgångar som har liksom varit bestående, utan jag har kunnat liksom komma vidare.
När du gick i terapi då, vad gav det dig för någonting? Du behöver inte berätta vad du pratade om, men du kan berätta om vad det gav dig. Jag är ju terapeut, så jag vill ju veta vad är utkomsten av det?
Nej, jag gick ju dit av andra orsaker än att jag själv skulle bli bättre.
Mm.
Jag trodde ju att det var fel på andra.
Ah, okej, du hade en sån variant.
Men när jag kom dit så förstod jag att vi kanske ska titta lite på dig, Urban. Jaha, okej.
Okay. Så det var liksom livssituationen som...
Och det var ju väldigt nyttigt. Otroligt nyttigt. Jag har ju lärt mig fantastiskt mycket. Jag undrar varför jag inte gjorde det där tidigare. Mm. Man behöver ju inte liksom ha problem för att gå i terapi.
Nej, det brukar jag säga. Det borde alla göra. Men det är ju ganska ovanligt att män pratar om att de har tagit den hjälpen. Även om jag vet att det är en hel del män som gör det.
Men nu är vi ju nere långt på genustrappan, vet du, igen.
Ja.
Det är ju en svaghet för en man att berätta att man har problem eller är sjuk eller inte räcker till.
Mm.
Så att det är helt naturligt skulle jag vilja säga, även om det är tråkigt.
Vad är de viktigaste grejerna som du pratar med dina söner om?
Oj, ja. De tycker att jag är lite jobbig ibland kanske, men jag pratar ju mycket om hur man ska vara mot andra. Att man ska vara mot andra som man vill att andra är mot en själv. Och sen så kommer man ju in på delar där man liksom tänker tjejer på ett sätt och killar på ett sätt. Och det där, det får man ju mota hela tiden.
Mm.
När min... 11-åring för några veckor sedan kom och sa att han hade tagit en sån här ingefära shot som jag hade gjort på morgonen då, och som var ganska stark med röd peppar i, så han sagt, jag tog den som en man, sa han. Hörru du, vänta lite igen här nu. Och så blev det ett litet
snack om det.
Ja.
Ja, det är bra exempel. Och när det handlar om att ge råd och tips till andra män eller kvinnor angående den här lärdomen som du nu och ut och föreläser om också. Vad är dina bästa liksom, tips?
Att lära sig lite mer. Jag tror att första faktiskt att man, om man vill bli en förebild och har de ambitionerna att faktiskt försöka göra världen omkring det lite bättre också, så behöver du kunna lite mer. Alltså jag var ju tvungen att göra ett eget litet liksom, en ordlista på saker och ting som jag inte hade en aning om. Mm. Nu har jag suttit och sagt genustrappan 3 gånger.
Mm.
Jag kan säga att jag var inte så här väldigt familjär med genustrappan för ett par år sedan.
Så du fick dyka ner lite i skolboken?
Ja, och jag gjorde en liten ordlista som jag faktiskt delar med mig av. Och det är väldigt många chefer och ledare som har den där, vet jag, utprintade i bakfickan när de står inför sin personal och ska prata om de här frågorna som en trygghet.
Mm.
Det är ett. Det andra tror jag är att man måste också försöka sätta sig in i andra situationer, hur svårt den kan vara. Men att på olika sätt förstå liksom, andra situation. För jag tror att vi anstränger oss för lite med att göra det.
Mm.
Och det finns ju massa olika sätt att göra det.
Mm.
Men det är väl de två tipsen så att säga, som man har lika mycket nytta av i privatlivet som i liksom det professionella livet.
Och om du var en kvinnlig ledare, eller en kvinna, Vad skulle du göra då?
Då skulle jag försöka vara en förebild för alla de kvinnor som vill kanske göra karriär och vill få mer avancerade jobb och få mer ansvar. Och faktiskt visa dem också vägen lite grann. Jag tror inte man ska underskatta symbolvärdet att ha kvinnor i toppen. Eller kanske allra helst en kvinna längst upp. Det gör det så mycket enklare med allt ifrån successionsplanering till hur vi liksom ser till att rekrytera på rätt sätt och så vidare. Så att nej, det är inte så dumt. Och som kvinnlig ledare så tycker jag absolut att visa också hur man själv har nått dit och kanske också visa sig lite sårbar där också. Det har inte varit lätt. Ibland får man ju en känsla av att det är riktiga superkvinnor som tittar i toppen där.
Mm.
Men det kanske inte är så. De har väl också haft svårigheter, kan tänka mig, att ta sig dit.
Absolut, ja. Det kan jag vittna om, ja. Som har intervjuat några stycken.
Ja.
Det är ju sällan någon som har någon räkmacka till liv.
Nej.
Utan vi är alldeles vanliga människor allihopa. Faktiskt. Eller hur?
Ja.
Och nu har jag fått äran att prata med en alldeles vanlig, men trevlig och superhärlig man för första gången i Karriärpodden. Och det blev inte kungen eller statsministern, utan det blev Urban Björn som var första mannen i Karriärpodden.
Ja, det känns ju helt otroligt.
Tack snälla för att du har varit med här.
Tack Eva.
Stort tack till dig som har lyssnat på det här avsnittet med min gäst Urban Björn. Jag tycker det är väldigt roligt att det är så många som följer och hejar på oss. Och du prenumererar väl på Karriärpodden via din poddapp. Och du får gärna sprida den till en kompis som du tror skulle uppskatta den. Jag vill också passa på att berätta att vi snart kommer att ha ett spännande event tillsammans med vår nya samarbetspartner Volkswagen Group Sverige, som handlar om just det inkluderande ledarskapet, och vi kommer att göra det på ett lite annorlunda sätt. Vill du veta mer om det och hur du blir medlem i Women for Leaders? Läs mer på womenforleaders.com. Och du, fortsätt gärna att tipsa om vilka män eller kvinnor som du tycker är superintressanta och förtjänar att vara med här som gäster. Det var allt från Karriärpodden den här gången. Jag heter Eva Ekedal. Vi hörs snart igen.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Mother's Day is just around the corner, and it's time to pamper the special moms in your life. And what better way than with Osea's limited edition skincare sets featuring clean, vegan, cruelty-free products that are safe for your skin and the planet. Osea is a women-founded, women-led brand that's been making seaweed-infused products for nearly 30 years. This Mother's Day, Osea has 2 limited edition sets, perfect for gifting or keeping for yourself. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for silky, smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set has everything she needs to achieve spa-level results at home. They're so beautiful, you can skip the wrapping. For a limited time, you can save up to $48 on Osea's sets, plus get free shipping. That's Mother's Day made easy. Pamper the moms in your life and get 10% off your first order site-wide with code MOM at OseaMalibu.com. That's OSEAMalibu.com, code MOM.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers, with rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.